Det är onsdagen den 15 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Idag ska vi prata om Iran. Där är ju situationen när det gäller kriget mellan Iran å ena sidan och Israel och USA å andra sidan fortsatt osäker och svårbedömd. Men vad finns det då att säga om läget inne i själva Iran och om läget för människorna som bor där? Hur stark är den iranska regimens ställning och hur har kriget påverkat den? Vilka utsikter finns det för regimförändring och hur skulle den i så fall kunna se ut? Det är några av frågorna jag tänkte vi skulle ta oss an idag och då är jag glad att presentera dagens två gäster. Nämligen Christer Schweir, civilingenjör och Mellanösternkännare och kolumnist här på Ledarsidan. Varmt välkommen hit, Christer.
Tack.
Och så Dana Porkomelian, jurist och fristående liberal debattör och skribent samt styrelseledamot i Glöm aldrig Pela och Fadime. Varmt välkommen du också, Dana.
Tusen tack.
Ja, stora frågan, vi kan gå direkt på den. Dana, hur har kriget påverkat regimens ställning hittills? Hur mycket kan vi säga om det?
Ja, vi kan säga att kriget har gett regimen ett tillfälligt andrum och ett förflyttat fokus. Man har flyttat fokus från interna protester till ett yttre hot och lyckats omdefiniera konflikten till nationell överlevnad. Men det är en väldigt skör stabilitet skulle jag säga, eftersom den geopolitiska och ekonomiska aspekten nu är den största i sammanhanget.
Mm. Okej, utmärkt sammanfattning. Christer, vill du fylla på där den här stora frågan? Hur är regimens ställning så här 6 veckor in i kriget?
Ja, Dana har ju på ett föredömligt sätt sammanfattat det. Alltså på kort sikt så har kriget stärkt regimens grepp om staten, men på lång sikt så har det försvagat dess legitimitet. Iranier må hata regimen, men många slutar ändå upp bakom sitt eget land när det attackeras. Samtidigt så har kriget blottlagt regimens oförmåga att skydda landet. Det stärker ju inte direkt förtroendet för regimen.
Mm. Vid årsskiftet så skakades ju landet av enorma protester. Det var hundratusentals människor som var ute på gatorna och krävde förändring. Detta slogs brutalt ner. Dana, de människorna och den rörelsen och det momentum som fanns då, vad är status för det nu? Kan något liknande återuppstå? Vad skulle krävas för det?
Ja, alltså proteströrelsen är ju inte borta, men den är tillfälligt pausad. Kriget har helt förändrat spelplanen. Det här trycket från USA, vilket är ett krig, då kan regimen enklare framställa protesterna som ett säkerhetshot. Det är inte bara attackerna utifrån, utan det är också attackerna inifrån som man då legitimerar med att skjuta ner. Regimen har sagt att alla som ens uttrycker regimkritik på gatorna kommer skjutas point blank. Och det här innebär att missnöjet klart finns kvar, men att kostnaderna både internt och på grund av det externa hotet just nu är alldeles för högt för folket.
Mm. Christer, ibland säger man ju att yttre hot stärker en sittande regim och gör det kanske svårare att protestera mot den. Är det lite det vi har sett under de senaste veckorna och månaderna i Iran har skett, eller vad säger, tänker du?
Ja, alltså både marginellt och tillfälligt, alltså främst bland regimens kärnväljare, säkerhetsapparaten, konservativa och systemberoende grupper. Men man får ju inte glömma att stödja Iran i krig är inte samma sak som att stödja den islamiska republiken.
Okej. Bara en kort sak. Det riktades ju, som jag sa, en enormt våldsam repression mot oss som protesterade i vintras. Ja, vi har ju hört talas om att redan då dödades många människor på gatorna. Därefter har det följt en våg av arresteringar och avrättningar. Christer, hur ser det där ut nu, den här så att säga repressionen mot protesterna? Vad är status? Vad vet vi om det?
Jag skulle hävda att det är betydligt mer brutal, mer systematisk än tidigare. Till exempel vid Mahasa-upproret 2022. Regimen drog i slutsatsen att protesterna var ett existentiellt hot. Och nu styr man med en enkel logik, avskräck genom rädsla.
Mm, okej. Okay. Dana, vill du komplettera någonting där?
Ja, alltså, jag tycker att det som händer i Iran just nu, inklusive de här protesterna, det har det är en utveckling som har riktats mot en som har pågått länge, och det är att makten har förskjutits från prästaskapet till säkerhetsapparaten, alltså revolutionsgardet. Revolutionsgardet är helt centralt här, eftersom att det är en militär aktör, eller det är inte bara en militär aktör, men de kontrollerar stora delar av ekonomin, de kontrollerar regionala proxynätverk och Irans missilprogram. Och när den här konflikten intensifieras både internt och externt, då blir Hormuzsundet strategiskt avgörande, eftersom att det är Irans trumfkort. De visar att de har liksom världsekonomi i ett strypgrepp. Och jag har några kommentarer på det här, men jag ska låta Christer komma in också.
Ja, vill du komma in där och fylla på vad Dana just sa?
Nej, jag delar Danas uppfattning, och jag menar det, jag kan bara flika in att revolutionsgardet är en stat i staten egentligen. Det finns siffror som visar på att upp till 20% av befolkningen är på ett eller annat sätt indirekt eller direkt beroende materiellt av revolutionsgardet. Och man får ju inte glömma heller att regimen vilar på tre ben. Dels har du prästskapet som Danne var inne på, revolutionsgardet, men också republiken. Alltså det, man får ju inte glömma att Islamiska republiken är en hybrid mellan republik och teokrati. Och de tre pelarna samverkar för att upprätthålla den här regimen.
Mm, okej. Okay. Dana, vill du fortsätta med dina ytterligare där?
Ja, alltså jag skulle vilja prata lite om Hormuzsundet.
Ja, shoot.
När kriget började så ställde man ju frågan, har Trump en plan eller har han inte en plan? Och det var många som tyckte att så här, nej, men en sån här stor växel drar man inte på utan har en plan. Och jag anser att det vi har sett nu med Hormuzsundet, och Iran verkligen visar musklerna, det är röda siffror across the board på världsmarknaden, och Trump kan inte kontrollera Hormuzsundet. Det tycker jag visar på att här fanns det inte riktigt en genomtänkt plan, eftersom att man inte vidtog preventiva åtgärder för att Iran skulle ta det här strypgreppet. Man satte inte in egna styrkor för att skydda Hormuzsundet. Man satte inte heller in egna styrkor för att hindra Iran från att sätta in de här minorna som de har gjort i vattnet. Och det gör att även jag ifrågasätter hans mentala hälsa i detta. För att det är så uppenbart nu att allt han vill är att dra sig ur detta.
Så han gjorde helt enkelt en felkalkulering från början, en ganska grav sådan?
Ja, eller så han satte inte in de saker han behövde göra för att exekutera den potential som USA har. Och det momentum som har byggts upp nu, jag menar att den här regimen i 47 år har betett sig på ett sätt så att det har blivit helt oundvikligt att den här konflikten skulle börja. Om den inte började nu, då hade den börjat om 10 år. Eftersom att den här regimen liksom har ett så otroligt stort självskadebeteende. Man krigar med proxykrig. Man krigar med USA. Man krigar med områdena kring sig själv. Man har liksom isolerat sig. Man har förslavat sitt eget folk. Man har strypt ekonomin genom att bara hälla pengar i revolutionsgardets fickor. Hälla pengar i utomstående terrororganisationer. Det här missnöjet som finns bland folket har bara ökat och ökat och ökat, för de kan inte sätta mat på bordet på grund av inflationen. Så det här hade hänt förr eller senare. Men saken är den att vill man gå in och få det här att hända, då måste man göra det rätt. Och det tycker jag inte att man har gjort här.
Mm. Hör vad Christer säger om det. Dana säger att nu gjorde ju Trump en missbedömning, och att man borde ha kunnat räkna ut att, lite så tolkar det, att när regimen då så att säga hamnar med ryggen mot hörnet, då slår man till och då kommer det vara Hormuzsundet man går och stoppar, vilket man har gjort nu. Vad tänker du om det? Borde Trump tänkt sig bättre för helt enkelt?
Jag har sagt det tidigare, jag tror att det är felkalkylerat attack ifrån USA och Israels sida. För att jag tror tanken var ju inte att stötta regimen utan snarare att sätta stopp för kärnvapenprogrammet och att decimera antalet kryssningsrobotar, robotar, missiler med mera. Jag tror inte man hade räknat med att regimen kommer att reagera på det här kraftfulla eller kraftiga sättet. Och andra sidan så det enda svaret som regimen kan svara med det är ju mer repression, mer skadebeteende, självskadebeteende och mer brutalitet mot sin egen befolkning.
Men om man då är lite vanvördig och pratar om ett pokerparti, kan man säga då att helt enkelt nu höjde regimen rejält på ett sätt som USA gjorde att USA inte riktigt har råd att syna själva? Bara ska man kunna uttrycka det så. Mm. Jag vet inte om du spelar poker, men du förstår vad jag menar.
Jag spelar inte poker. Det verkar kul, men jag spelar inte poker. Jag anser att du har rätt i din kommentar. Det här är ett sätt för regimen att överleva. Och ska de liksom dras ner, då drar de ner alla med sig. Det är helt enkelt nästan ett heligt krig, om man ska säga så, för regimen. Mm. Jag tycker att det är intressant också att Christer drar upp Israel i det här. Israel har en nyckelroll för hur det kommer gå. Netanyahu och Tel Aviv, de kommer aldrig få det här, ett sånt här tillfälle igen för att slå ut deras största fiende. De behövde USA på sin sida, de hade inte klarat av det själva. De kommer inte få ett sånt här gyllene tillfälle på 100 år till. Och därför är dragkampen just nu mellan Israel och USA vad man ska göra i det här kriget en jättestor nyckel för hur det kommer gå för Iran.
Mm. Men lite, tänker jag, fördel Iran, för så länge Hormuzsundet är stängt så har vi det inte så roligt i resten av världen. Eller Christer, hur ska man tolka det?
Ja, alltså både ja och nej, för att man får ju inte glömma att Hormuzsundet är viktigt även för Iran. 90% av iransk olja går till exempel till Kina. De är beroende av Hormuzsundet. Genom den här amerikanska blockaden nu så kostar Iran, jag såg en siffra idag, $425 miljoner om dagen. Så att det är ett tveeggat vapen och det är en chicken race nu, vem som håller ut längst. Daniel nämnde att en eventuell spricka eller vad ska vi säga, strategi skillnad mellan USA och Israel. Men samtidigt får man inte glömma att alltså utöver den regionala konflikten mellan Israel och Iran så finns det även en global konflikt mellan USA och Kina där USA passar på nu att tvåla till Kina genom att attackera Iran och Ryssland också naturligtvis i förlängningen med tanke på att Iran hjälper Ryssland när det gäller drönare till exempel.
Okej, en fråga till. Ni har varit inne på det lite, det som sker inne i Iran nu, att revolutionsgardet då konsoliderar sin makt då och kanske blir då mer framträdande på bekostnad av prästerskapet. Dana, vad betyder det? Betyder det att religionen inte blir lika viktig utan det mer blir militarism och nationalism? Eller hur ska vi förstå det där?
Mm. Jag skulle säga att man går från en teknokrati till en mer säkerhetsstat, alltså en militant stat. Och vad innebär det? Ja, men det innebär ju att man skiftar sin prioritering. Till exempel att man inte har råd att fokusera på till exempel slöjtvång eller någon typ av liksom samling under den religiösa flaggen, utan man satsar på samling kring den militanta flaggen. Men det här är ju någonting som bara är tillfälligt. Alltså det är en överlevnadsstrategi. Man har inte råd med det här. Man ser bilder från Teheran där många kvinnor går utan slöja just nu. Men det är tillfälligt och man ska inte säga att det som händer i Iran är samma sak som händer utanför storstaden.
Nej, okej, det är stor skillnad mellan Teheran och landsbygden.
Ja. 100%.
Så är det förstås. Och sen finns det ju nästan 100 miljoner iranier också, så det är väldigt skillnad där. Vad tänker du om det, Christer, att vi ser i alla fall tillfällig förflyttning från det teokratiska det religiösa, fundamentalistiska där mot säkerhetsapparaten och det militära. Hur förändrar det spelplanen och hur förändrar det iranska samhället?
Alltså kort så revolutionsgardet kommer att stärka sitt grepp. Krig brukar militarisera politiken. Så när säkerhetsläget försämras så flyttas makten från politiker till prästerskap, till män med vapen. Och det är precis detta som har skett. Återigen de här tre pelarna, prästerskap, revolutionsgardet och republiken. Nu hamnar all makt i princip i händerna på revolutionsgardet för att säkerställa regimens överlevnad. Mujtaba Khamenei, den nya högsta ledaren, har sina rötter i revolutionsgardet och är skolad i revolutionsgardet. Så att, och samtidigt så är han inte lika väl förankrad som imam, så att säga, ayatollah bland prästskapet. Så det innebär per automatik att revolutionsgardet får en ännu starkare roll nu.
Okej, Dana?
Ja, sen vill jag också säga att fokuset från det religiösa till det militanta, det får också konsekvenser, för att slöjan är en symbol för staten, för den islamistiska staten. Och när staten inte längre konsekvent upprätthåller sina egna regler, då undermineras dess auktoritet på sikt. Så den här moralpolisen, den är väldigt viktig för att den islamistiska republiken ska kunna behålla sitt grepp om det iranska folket. Och slöjan är det ultimata symbolen för det här religiösa förtrycket.
Okej, så utan så att säga den här religiösa delen av regimen så försvagas den, tror du?
Ja, absolut.
Är det din bedömning också, Christer?
Ja, helt och hållet. Och dessutom så alltså det faktum att kvinnor lättare på slöjan kan uppfattas eller kommer att uppfattas av militanta präster som ett uppror eller embryo till ett uppror, och det vill de inte ha i detta skede.
En fråga till dig, Dana. Christer var inne på det. Ali Khamenei stöd, det var det som började kriget. Han dog på krigets första dag. Han var ju gammal, nästan 90 år. Nu är det då Mojtaba Khamenei som har tagit över, betydligt yngre som vi hör av Christer, också med en fot i revolutionsgardet. Vad innebär det ledarskiftet, tror du, eller innebär det någonting?
Alltså, Mojtaba har ju lite samma problem som Reza Pahlavi, skulle jag säga. Hans styrka ligger i hans nätverk, alltså hans tentakler inom revolutionsgardet. Alltså hans kopplingar till säkerhetsapparaten. Men han saknar bred legitimitet, skulle jag säga. Och det är problematiskt i ett läge då Iran står inför både extern och intern press. Och det gör att systemet i hög grad måste förlita sig på den här kontrollen snarare än en samtycke. Och det gör systemet robust på kort sikt, skulle jag säga, men mindre flexibelt på lång sikt.
Då nämnde du Reza Pahlavi, shahens son, kronprinsen, som då är en sån samlande och splittrande och omdiskuterad gestalt både i och utom Iran. Han besökte ju Sverige och Stockholm igår. Han väckte stor uppmärksamhet. Vem vill börja beskriva hans roll? Christer Pahlavi, vem är han och vad spelar han för roll, skulle du säga?
Kronprins, son till Mohammed Pahlavi, eller Mohammed Reza, född 1960, lämnade Iran 79 som 18-årig och har levt i princip hela sitt liv, vuxna liv, i utomlands, USA, Schweiz bland andra. Han är väldigt viktig som symbol. Däremot som faktisk maktfaktor så är han ganska begränsad. Det man inte får glömma är att han är oppositionens mest kända namn och dessutom dess obestridda ledare. Va? Han vill, eller han säger sig i alla fall, vilja leda en övergång till ett sekulärt demokratiskt Iran. Inte nödvändigtvis att återinföra monarkin. Så hans budskap senast i Stockholm är att låt folket avgöra statsskicket efter regimens fall.
Och Dana, om du ska sammanfatta hans ställning och position, hur låter det då?
Ja, men precis som Christer säger, han är en viktig symbol och typ den enda symbolen för oppositionen och särskilt internationellt bland diasporan. För där kan man ju faktiskt mäta hans stöd till skillnad från inne i Iran där man inte gör några undersökningar där internet är helt nedstängt. Men han har ett väldigt stort dilemma på grund av det här. För ju närmare han uppfattas stå externa aktörer som USA och EU nära, desto lättare blir det för regimen att använda honom som ett exempel på utländsk inblandning, precis som de gjorde med hans pappa. Och då kan man säga återigen att så här, titta, vi behöver kontroll över våra egna medel, vi ska inte bli manipulerade av västlandet, vi ska inte bli som liksom, länder i Afrika eller väldigt många andra i Mellanöstern där USA och Kina egentligen har makten. Sen skulle jag vilja säga att ett väldigt stort problem som jag uppfattar med honom, det största problemet som jag uppfattar med honom faktiskt, det är att han inte har tagit avstånd från hans fars dåliga egenskaper. Han pratar inte om det. Han liksom nämner inte att de här och de här och de här sakerna som min pappa gjorde kommer inte jag göra. Och det visar mig att det finns en stor brist mot honom där han har en större, vad säger man, större koppling, jag försöker hitta ordet, men större lojalitet med sin far än med det iranska folket, eller att de är likvärdiga, och det gillar verkligen inte jag.
Mm. Vad säger du om Christer om det där Pavlavis koppling till den tidigare shah-regimen och hans oförmåga att liksom riktigt distansera sig? Vad tänker du om det? Är det så?
Och jag vet inte om det är så stort problem. Jag får säga emot det där lite grann. Alltså, de som stödjer kronprinsen är oftast exiliranier som lever utanför Iran. Va? Där är hans stöd nästan majoritet. Va? Tittar man in i Iran, alltså man får ju inte glömma att 60-65% av befolkningen i Iran är under 40 år. Så att alla dessa 65% har ju inte upplevt shahen eller shahens förtryck eller försök till att modernisera landet. De har liksom ingen egen berättelse, egna minnen om shahen. Och det kanske är inte en belastning för kronprinsen med tanke på att han, den nya generationen i Iran kopplar kanske inte honom med pappan. Jag tänker bara högt samtidigt som jag pratar.
Nej, men det ska man ju komma ihåg att 1979 har ju börjat bli väldigt länge sedan. För att vara 18 år då, så är man ju 65 idag, då är man ju i pensionsålder. Så att väldigt få har ju vuxna minnen. Förlåt Christer, nu avbröt jag. Vill du fortsätta?
Nej, det var bara det.
Dana?
Ja, alltså, nu ska vi inte glömma att Iran är 90 miljoner människor. Även om det är liksom 65-69% som under 40. De andra är liksom fanatiska och tar till vapen på ett helt annat sätt. Är beväpnade till skillnad från de här 65-69%, vilket vi såg verkligen under protesterna i december och januari. Det var ett fruktansvärt blodbad. Kanske, nu har inte jag exakta siffror, men kanske det största mordet som en regim har gjort på sitt eget folk sedan typ 80-talet. Och jag ser det som en svaghet hos kronprinsen att han kan inte säga att de här sakerna var dåliga hos min far. Jag blir misstänksam att så här, du har ändå ett liksom, det finns en brist i liksom ditt så kallade diplomatiska och demokratiska drömlandskap. Jag gillar inte det.
En fråga som kanske är svår att svara på, men jag vill ändå testtrycka lite där. Iran är ju en gammal kulturnation, urgammal. Vi som tycker om att läsa om antiken och sånt vet ju att Persien dyker ju väldigt upp där ofta. Rik historia, har alltid varit en stor makt. Den iranska synen på sig själv i framtidens värld, så att säga, Det finns förstås olika uppfattningar, men vad finns det för olika varianter där? Känner man sig, är man en del av den västliga sfären? Är man en del av någonting annat? Är man ledare i den muslimska världen? Hur hör man ihop med arabiska tronsfränder och så här? Donna, förstår du vad jag är ute efter?
Jo, ja.
Var hamnar man där? Eller hur tänker man där?
Nej, men Iran har en väldigt lång historia. Forskare menar att det är en av de riktiga liksom, civilisationen vi har haft, till exempel tillsammans med Kina. Den kinesiska civilisationen sträcker sig också väldigt långt bak i tiden. Och det som är så speciellt med Iran, det är att Iran i 2000 år har haft externa aktörer som har försökt att krossa vår kultur. Vi har ändå överlevt, i skillnad från till exempel den assyriska civilisationen som ett bra exempel. Och vad är då skälet till det? Jo, det är för att vi har ett så rikt kulturarv. Vi har vårt språk, vi har vår poesi, vi har vår konst. När till exempel mongolerna försökte ta över Iran, då influerade iranierna, mongolerna, så mycket att till slut så pratade de vårt språk, de bar våra kläder, de åt vår mat, och samma sak med Alexander den store. Han ville ju inte ens åka hem. Så vår överlevnad hänger i att vi har de här sakerna, men också för att vi har accepterat och anammat andra folk. Cyrus den store, han till exempel befriade judarna, han sa att alla här är likvärdiga. Den här cylindern som är Cyrus cylinder, det är liksom den första inskriptionen man har hittat på något som liknar mänskliga rättigheter. Och på grund av det så har vi en stor fördel i vår rika historia. Vi dör inte ut så lätt, det här finns i vårt blod. Men vi har också ett problem att Iran liksom består utav många olika folkgrupper som vill olika saker och som är svåra att hålla ihop. Risken finns här att om Iran blir befriat så finns det liksom 10 olika folkgrupper som vill stycka upp det här landet. Och det finns det inte riktigt en plan för. Det är en stor svaghet vi har.
Mm. Kristin, du får samma lite oprecisa fråga. Synen från iranierna själva på vilken roll man egentligen har i en framtida värld, kanske efter då mullornas fall. Vad vet du om det? Vad ska man tänka kring det?
Nej, jag tror det mesta har sagts av
Dana.
Det
jag är iranier för de som inte vet.
Det enda jag kan flika in, det är ju att alltså, man ska inte jämföra Iran med arabländerna när det gäller statsskick och liknande. Iran kommer inte att kollapsa på samma sätt som Libyen eller Irak gjorde ifall det skulle bli någon form av markinvasion eller dylikt. Utan det är en gammal civilisation, en gammal stat som har som står som symbol för vad en stat är egentligen. Så det ska folk akta sig för att tro att det kommer att kollapsa som kortspel. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är att även grannländerna vill inte att Iran ska kollapsa, för att för Saudiarabien eller för Förenade Arabemiraten eller Qatar så vill man inte ha ett kaotiskt Iran, utan de vill gärna ha ett försvagat Iran men inte ett kaotiskt.
Ja, alltså jag säger ju ofta att Iran är kolonialiserat av islam. Vi har överlevt hundratals olika krig där andra folkgrupper har försökt att influera sin kultur och sin religion på oss. Och vi har alltid kommit tillbaka till vår egen identitet. Den här islamistiska regimen är bara ytterligare en parentes i vår historia.
Ett sista område jag tänkte att vi skulle hinna med. Det gäller en sak som har uppmärksammat senaste veckan. Jag tror att lyssnarna har läst och hört om det här. Uppsala universitets ordförande Anne Ramberg, hon fick tidigare vår då kritik för att hon medverkade i konferenser och manifestationer som arrangerats av någonting som heter Folkets Mujahedin. Det var Folkets Sofie Löfvermark som skrev en krönik om detta på Expressens ledarsida. Och Anne Ramberg har då bemött Löfvermark och skriver bland annat att egentligen gäller hennes engagemang iranska kvinnor. och att terrorklassningen av folket Mujahedin var felaktig och nu är borta. Jag tänkte bara, det här kanske inte alla har koll på. Dana, vill du börja? Eller vill Christer börja? Ja, vad är folkets Mujahedin? Och tycker ni det är problematiskt att en person som Anne Ramberg, med den position hon har den här typen av kontakt med den organisationen?
Alltså, folkets Mujahedin är en sektliknande oppositionsrörelse med militant historia och totalitära drag. Den är inte terrorstämplad längre. Men det gör inte att de är respektabla på något sätt, va? Mm. Så att Anne Rambergs kontakter, rent juridiskt, nej, det är inte problematiskt. Men politiskt och omdömesmässigt, ja, det kan diskuteras. För att genom att delta i den typen av konferenser, då legitimerar man en kontroversiell sektliknande rörelse. Och det är inte oproblematiskt, va? Och speciellt inte av en person som tidigare var en rättsstatlig toppfigur.
Mm. Okej, Dana, vad säger du om de här kontakterna?
Alltså jag tycker att det tyder på en enorm okunskap från hennes sida. Jag kan inte se det på något annat sätt. Annars skulle det betyda att Anne Ramberg tycker det är toppen med en totalitär, kommunistisk och också så här islamistisk. De var ju militanta islamister. Och när hon säger så här, jag är på kvinnornas sida, men var var du under kvinna, liv, frihet? Vad var du, Anne Ramberg? Jag har inte sett henne raljera på Twitter för till exempel Massa Amini eller för den gröna rörelsen, utan nu sticker hon ut hakan och hänger med kommunister och islamister. Hon har ju varit väldigt politisk också under sin tid som jag tror hon var ordförande, om man ska kalla det för jag tappade ordet.
För advokatsamfundet tänker du på.
Exakt, exakt. Och det är precis som Christer säger, att så här, det är i synnerhet olämpligt när man har haft den positionen.
Alltså en kommunistisk och samtidigt islamistisk sekt, skulle säga ni båda. Det låter ju onekligen som svårförenligt, men det funkar, eller?
Ja, alltså inte nödvändigtvis skulle jag säga. Alltså det finns ju kommunistiska grupper som också är liksom militant kristna.
Men religion är ett opium för folket och sånt där. Men det är
alltså det är ju för de grupperna där ett visst opium inte räcker. De ska skjuta heroin också.
Ja, de gillar opium kanske. Religion är ett opium för folket och det är bra.
Ja, Christa, det är som, alltså marxistiskt skulle jag tillägga. Det är ungefär som palestinska grupper som PFLP eller DFLP, va? Grundade av kristna toppfigurer, men de är vänster och ganska extrema på det hållet.
Hörrni, vi ska börja se ihop det här. Vi ska återgå då till läget i själva Iran. Vad är det som avgör den fortsatta utvecklingen och hur kommer det gå? Lite nätta frågor. Jag begär ju förstås inte att ni ska se in i framtiden, men om vi tittar, vilka faktorer är det som blir avgörande? Vad säger du, Christer?
Du menar framåt?
Ja, både då kriget mot USA och Israel och även regimens fortlevnad. Jag inser att det är stora frågor, men om du kan...
För att försöka och tratta ner det till något begripligt. Det avgörande är ifall eliten splittras, ifall säkerhetsapparaten håller ihop och att oppositionen kan organisera sig. Det är de tre förutsättningar för att det ska bli en utveckling framåt för iranierna. Och här sätter jag likhetstecken mellan iranier och Iran och inte med iranier och Islamiska republiken.
Vad säger du då, Lana? Vad säger du som...
Nej, men jag håller helt med Christer, men jag skulle säga att det finns ett par faktorer bakom dem som han nämner, eller som åtminstone håller varandra i handen. Och det är inte en enskild faktor, utan det är ett samspel mellan fyra nivåer, skulle jag kalla det. Det är vad som händer i Hormuzsundet, det handlar om vilken strategi Israel och Trump väljer. Och sen hur sammanhållen den iranska makteliten är, precis som Christer sa. Men det som jag tror kommer bli tungan på vågen, det är dragkampen mellan USA och Israel. Israel vill utplåna den här regimen för gott, om de så ska jämna Teheran med marken. Och Trump vill som väntat nu dra sig ur hela det här kriget på grund av de röda siffrorna på börsen och kritiken både hos liksom nu den amerikanska oppositionen, men också det amerikanska folket. De har ju sagt att de inte vill ha mer krig. Så sammanfattningsvis så är det Israel och den avgörande kraften, att så här, finish the job, mantrat.
Men om jag ska då vara lite pessimistisk, den iranska regimen, islamistiska regimen, har ju visat sig extremt hållbar än så länge. Kan det bli så att det här så att säga rinner ut i sanden om vi sitter här om 5 och 10 år och fortfarande pratar om hur, när ska Iran bli fritt igen? Hur stor är den risken? Vad säger du, Donna?
Ja, nej, men den är, så kommer vi absolut göra tills Iran är fritt, eftersom Iran är en så pass viktig maktspelare i världen.
Men det låter som du tror ändå att regimens omedelbara fall står inte. Det blir inget fall i närtid, eller?
Alltså, som sagt, det beror på de faktorer vi har nämnt. Det är så otroligt svårt att säga nu, eftersom att det är så många faktorer som kokar här. Men jag skulle absolut säga att utan intervention från västvärlden så kommer Iran aldrig bli fritt. Det går inte att störta en militant islamistisk regim som inte drar sig för att mörda sitt eget folk. Det går inte med pinnar och stenar.
Mm, okej, okay. Vad säger du, Christer?
Jag drar paralleller med Irak 1991 när alliansen som bestod av USA och ett antal arabländer stannade vid gränsen till Irak och rullade inte in, för de trodde att Saddam skulle falla. Mm. Det dröjde 12 år till innan han föll, och då var det tack vare en militär expedition som gick in i Irak och slog ut Saddam. Och jag ser inte nu när det gäller Iran, jag tror inte USA eller Israel för den delen kommer att sätta boots on the ground, utan tyvärr, jag är kanske färgad av historien i Mellanöstern, så tror jag att målet med den här attacken var att slå ut ledningen, var att försvaga Islamiska republiken, var att slå ut kärnvapenprogrammet och missil- och robottillverkningen. Och that's it.
Mm. Det var aldrig att ge folket makten, för there is no free lunch, som man brukar säga.
Mm. Okej, okay. Det var väl så långt vi kom idag. Stort tack, Dana Porkomelian, för att du kom idag.
Tusen tack, det var ett nöje.
Och stort tack, Christer Schweil, för att du gästade mig idag också.
Tack båda.
Vi ska bara, innan vi avslutar, påminna om ett bra erbjudande till er som lyssnar på den. Och det är att testa en digital prenumeration på Svenska Dagbladet. Och det gör ni genom att gå in på svd.se/testaledare och beställa. Får ni just nu 2 månader helt gratis, och då får ni tillgång till samtliga artiklar på svd.se, tillgång till samtliga poddar, även de som ligger bakom betalväg. Dessutom får man dela digital tillgång med en vän. Gå in på svd.se/testaledare och beställ. Stort tack för att ni lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.